Lars, hur kommer det sig att du har ägnat dig åt att skriva historiska romaner, två stycken om släkten Smed?
Jag tror nog att mitt intresse för historia så började redan i skolan. Läraren har ju en otrolig betydelse när folk är i skolan och blir intresserade av olika ämnen. Vi hade en mycket, mycket bra historielärare och det här. Vi alla i klassen satt bara och lyssnade på den här Håkan Wikström när han berättade om olika saker i historien. Och det att jag började skriva just om 1700-talet så det har att göra med en liten episod. När jag var 8 år och hos min pappas faster, en gammal dam som var född på slutet på 1800-talet. Och hon berättade en gång om händelserna under stora ofreden där på den hemgården. Och det var då berättelser som hon hade hört av sina föräldrar och de här historierna hade då gått i arven ända till vår tid då. Då tänkte jag inte speciellt mycket på den frågan inte, men nu efteråt har jag funderat på att tänk vad de råkar ut för hemska saker. Våra liksom egna släktingar. Någonting som vi idag helt bekymmerslöst har glömt och inte vet att sånt har kunnat existera så här nära på. Vi tänker på de här flyktingarna i främmande länder, på de nu i. Ja, det finns ju olika här där på många ställen på vår jordklot. Men någonting sånt och liknande har ju inte det hos oss också. Som vi idag då inte känner till så bra.
Du skriver alltså om släkten Smed som Anders Smed som är då nestorn i det här sammanhanget. Och han har två söner, Henrik och Abraham, och deras familjer. Och när vi kommer fram till 1700-talet och 1714 så tvingas de fatta ett beslut. För ryssarna trycker på och man står mellan valet att ska man stanna eller ska man fly. Och de väljer ju olika vägar, de här bröderna.
De hade ju inte speciellt mycket tid på sig. Det var så att i sin enkelhet att det kom in en ryttare från söder, en sån här Orronan som nödvändigtvis ville prata med borgmästaren i Karleby där den här historien då börjar. Han fick prata med borgmästaren och en kvart därefter så ställde sig både borgmästaren och stadens präst. Och då den här Orronansen upp på torget och förkunna för alla som då hade samlats där redan och väntat på att vad är det månne som Orronansen ville säga. Så sa han, konstaterade man bara att den svenska armén hade blivit slagen i Storkyrå och de nöjde sig inte med att bara slå den svenska armén där utan de ville ockupera resten av landet också. Och nu hade de redan avancerat till Nykarleby och höll på att börja bränna Jakobstad och nästa anhalt skulle vara då Karleby. Så man hade inte så där fruktansvärt mycket tid på sig att fundera att vad ska vi göra? Ska vi nu fundera till nästa vecka och ska vi ta med oss? Utan man fick helt enkelt då packa ner allt att man ville ha om man hade bestämt för att fly. De flesta valde att fly. Nu finns det då statistik på att 56% av alla som bodde i gamla Karleby de flydde. Medan den övriga blir det då 44%. De gömde sig i skogarna. Mm. Och tänkte att det här är väl något som går sådär ganska samt förbi.
Och det gör till exempel då Abraham och hans familj väljer att stanna kvar med ganska ödesdigra följder för familjen. För att här finns till exempel skildringar av hur drängen och pigan blir ihjälslagna och familjens yngsta barn blir tillfångatagna också. Och det här är ju någonting som hände. Det var fruktansvärda händelser som skedde för de som stannade hemma.
Det stämmer det, ja. Den största tryggheten som den här familjen Abraham hade så det var den trygghet som den här gamla nestorn, den här Anders Smed kunde ge som hade varit med om krigen redan förut på sin tid när han var ung. Och han hade då under sina polska krig lärt sig att man kan ju gräva ner sig och det var det som den här familjen då gjorde. De grävde ner sig och gömde sig. i och för sig så fungerar det bara en kort tid, för sen så tror jag inte att en människa klarar av att leva så mycket, mycket längre, och då hittar de andra lösningar. Men en sån här nödlösning, så på det viset fungerar det då en tid, tills dess att de här ryska kosackarna grävde fram dem.
Vad var det som ryssarna ville ha? Varför ville de överta Finland? Varför skövlade de allting?
Ja, det är en bra fråga. Det är egentligen bakgrunden till hela den här boken. Och det har då att göra med svenskarna under hela 1600-talet, som bara tog åt sig land efter land och roffade åt sig så pass mycket land att Ryssland inte hade mer än någon tillgång till något vatten. Och det tyckte ju Peter den store inte att vara så lyckat, så han tänkte att någonting måste vi göra. Och då när Karl den 12 var ung, han blev kung vid 17 års ålder, han var kanske 16 när han utnämndes, med 17 när han riktigt började kriga, så då tänkte Peter den store att nu har han sin chans, och nu kan han ta tillbaka de områden som svenskarna under ett århundrade hade tagit av honom. Och så satte han då igång med att först ta de baltiska staterna, sen erövrade han Viborg, och sen bara fortsatte han av farten, eftersom han inte hade fick speciellt mycket motstånd, och ockupera stad för stad. Åbo tog han, man tog Tavastehus, och därifrån kom han upp till Vasa. Och vid Vasa ville han egentligen stanna, men han var rädd då för att svenskarna skulle kunna skicka trupper landvägen runt Bottniska viken och anfalla honom liksom norrifrån. Och då gav han order om att allt område mellan Vasa och Uleåborg skulle skövlas och tömmas på alla människor. Då på det viset byggde han upp en sån här brandridå, så att ingen skulle kunna komma den vägen och attackera de ryska ockupanterna.
För att i boken och säkert också i verkligheten så tog de ju i princip allt som gick att ta. Allt från sed och tran och verktyg, husgeråd och vad det nu fanns att ta. Boskap och också människor, framförallt unga människor som man kunde använda som slavar på hemmaplan.
Mm. Precis, ja. Man tog faktiskt precis allt som man kunde komma åt och väldigt mycket slavar skickades från Österbotten ner till Petersburg. Peter den store höll på att bygga om hela Petersburg till en riktigt, riktigt stor stad, och det gick åt tusentals människor för att bygga den staden, och då behövde han mycket människor bland annat.
Här finns ju som sagt också då i din bok, så är här då ett syskonpar, Olof och Ylva, som blir tillfångatagna och skickade till Sankt Petersburg för att arbeta där. Men sen finns det då den här andra familjen, Henriks familj, som väljer att fly och ta vägen till Umeå, där de skapar sig en ny framtid. Och här ser vi då tydligt parallellerna till dagens läge. Jag tänker mig just på det där att man tvingas fly från sitt land. Man möter olika folk som hjälper en på vägen. Man behöver samverka. Folk som kanske utnyttjar folk som är på flykt. Man kommer till en ny ort där man möts med misstänksamhet, främlingsfientlighet. Här finns väldigt många parallelliteter till dagens värld i den här skildringen.
Det gör det. Och i och med att jag skrev då den här romanen, så började jag själv fundera som en flykting och började känna att hur känns det månne att vara jagad? För ingen vill ju egentligen lämna sitt hem. Men om man nu måste välja mellan att bli dödad eller lämna sitt hem, så månne inte de flesta väljer då att fly. Och det gjorde ju då också den här Henriks familj. Så de hade en häst och de packade kärran full med saker. Och sen började de vandra hela vägen runt Bottniska viken. Och det tog för dem då 6 veckor att komma till Umeå. Och då tänkte de att nu äntligen är de framme. Men då när de var framme så konstaterade de att Umeå var ju inte någon större stad än Karleby. Det bodde kanske 400-500 människor, och antalet flyktingar som var på väg in till staden, så det var ju några tusen. Alla stannade ju inte där när de märkte att det är fullt här, att den här lilla staden kan ju inte ta emot fler flyktingar, så de tog vidare mot Stockholm då, som fick ta emot den största flyktingvågen. Men på något sätt så lyckades då Henriks familj med, och där ingick då hans hustru och två barn. Den ena dottern Kajsa, så hon var 17 år och kanske inte någon barn ännu, men hon följde med där. Och det som de upptäckte, så det var ju inte egentligen fiendeskap, men det var ju inte heller på det viset att man med öppna armar skulle ta emot dem och fungera som sådana osjälviska räddare, utan man tänkte nog att om bara de nu jobbar och kan köta sig och inte förstör och inte skäl deras egna saker, så många de inte kan få vara. Men något stort jubel möttes de inte av, utan det var nog nästan tvärtom. Och då kan man ju tänka sig att okej, jämfört med dagens läge så pratar man ju svenska i alla fall. Men om man då skulle kunna idag lyssna på den svenska man pratar i Umeå och lyssna på den svenska man pratar, eller den dialekt man pratar i Karleby, så tror jag inte att man förstod speciellt många ord av varandras språk. Så på det viset så hade man väl ungefär samma problem med språken som när folk från Mellanöstern kommer till vårt land.
Du nämnde dottern Kajsa. Den här berättelsen utspelar ju sig i princip under 7,5 år ungefär, med en prolog som är lite längre tillbaka i tiden. Men Kajsa framstår ju för mig som nästan huvudpersonen i den här berättelsen. En väldigt stark ung kvinna, väldigt rådig, väldigt nyfiken, lite kaxig och kavat också. Och hon blandar sig i det mesta som för sig går runt omkring. Och det här tänker jag med att kanske en kvinna som levde vid den tiden kanske inte kunde ta sig de här friheterna på samma sätt. Men Kajsa gör det. Varför ville du skapa en så här väldigt stark kvinnokaraktär som central figur?
Orsaken var väl det att jag ville ha en intressant person med i romanen, och därför så blev det Kajsa då, som inte var rädd för någonting. Och den andra aspekten var det att när man har den typen av personer med i en berättelse, då blir de här gränserna, vad den kvinna fick göra och vad hon inte fick göra, mera tydliga. I några scener i boken så märker man tydligt när hon har överskridit gränsen, för då får hon stryk av sin pappa, som säger att min dotter gör inte sådana saker inte. Och likaså i en annan episod när hon blir förtjust i en kapten i armén, och han är inte alls av samma rang som den här Kajsa, och han ser lite utländsk ut, och därmed är han lite misstänkt. Och då säger mamma att den där mannen får du inte sällskapa med. Att du måste hålla det till ditt eget folk. Helst en österbottning, tycker hon då.
Här finns en hel del väldigt obehagliga scener. Väldigt våldsamma scener som du skildrar i den här berättelsen. Av våldtäkt, mord, tortyr och så vidare. Hur har du varit att skildra det här? Är det händelser som bottnar i verkligheten, om man tänker på efterforskningar och historiska fakta och så vidare?
Det här stämmer ganska långt. Och om man ska skriva en bok om stora ofreden, så kan man inte låta bli att nämna de här episoderna. Vilkun har gjort ganska grundliga efterforskningar om just råheten och grymheten som utövades i Österbotten under stora ofreden. Och han har då gått genom en stor mängd olika dokument där man då beskriver de här händelserna. Och det här, det som jag beskriver i den här boken, så avviker inte speciellt mycket från den nivå på grymheter som då Vilkuna beskriver i sina böcker och studier.
Med tanke på att när man skriver en historisk roman, så antar jag att efterforskningsarbete är ganska omfattande. För jag kan tänka mig att det finns många som läser väldigt tydligt och vill att all fakta, alla tidangivelser, allt som nämns i böckerna, allt från hur man bakar bröd till hur man timrar stugor och byter vagnshjul, allt det här ska stämma eller åtminstone vara sannolikt. Så jag utgår ifrån att du har gjort en väldigt grundlig research för den här boken.
Det måste man göra. Jag har hållit på att studera historien nu under de senaste 5 åren och fortfarande, det är ju saker som jag måste slå upp som inte kommer så där väldigt naturligt. Och då för att få liksom den här historiska bakgrunden korrekt så har jag lutat mig väldigt mycket mot den här Johanna Aminovs avhandling från 2007 där hon i detalj har kartlagt flyktingströmmarna. Det är dels inom landet men även hur flyktingarna flydde då över till den svenska sidan. Och hon beskriver också i detalj hur till exempel flyktinghjälpen organiserades i landet. Och i princip så gick det ut på det viset att när det kom då flyktingar till Sverige så togs de om hand då vid magistraten och där fick man då möjlighet att diskutera och att utgående ifrån om man är en yrkesman så då fick man för det mesta ingen större hjälp inte utan smeder fick leta efter smedjobb och repslagare fick leta efter repslagarjobb men om man sedan var jordbrukare så hade man ganska många öde hemma som man då kunde anvisat och säga att du över det där hemma så det här kan du klara livhanken. Och eftersom många män då speciellt hade blivit uttagna till Karl XII:s krig så hade det blivit lediga hemma. Men sen fanns det också de som varken var yrkesmän eller bönder, det var då gamla och sjuka och för dem hade man då i hela landet byggt upp en sån här flyktingkommitté som hanterades i Stockholm av en kommitté som inte fick någon lön men som då hade i uppgift att samla pengar runt hela riket. Och uppsamlingen skedde då genom att man bar upp en söndagskollekt. Och på den tiden så var nog människorna ganska måna om att betala sin tionde. Så det kom in ganska mycket pengar och med de pengarna så kunde man då även se till att de svagaste i samhället kunde få lite hjälp. Nu fanns det också präster och det fanns lagmän som också tyckte att det här, vi är yrkesmän, vi också, men vi kan ju inte med att predika få speciellt mycket bröd och vi som lagmän, vi kan ju inte heller leva bara på att utföra domslut och de fick då också flyktinghjälp. De fick lite mer flyktinghjälp eftersom man då i stadgarna för flyktingkommissionen hade bestämt sig att alla ska få enligt sin rang och sin förmåga eller oförmåga att klara sig. Och en präst hade mycket högre rang än en gammal människa som inte kunde jobba och kunde då få 10-15 gånger mera i stöd än då den här gamla och sjuka personen.
Jag är ganska imponerad av hur allt det här konkreta arbetet, hur du beskriver allt det i detalj och just det hantverksarbetet och de här olika yrkeskategorierna, just smed och repslagare, jordbrukare, fiskare, skeppare och så vidare och hur man arbetar med olika saker. Just som att bygga ett hus, när ska man fälla timmer, hur byter man hjul på en vagn, hur smidar man olika saker. Och där undrar jag, hade du konkret gjort vissa saker för att veta hur man gör eller har du bara läst dig till hur man gjorde?
Jag har ju läst ganska mycket och besökt säkert en 30-40-tal olika museer. Och då när jag skrev den här föregående historiska boken så då det handlar då om Anders Smed som nu är med i den här boken också, men då var han en sån här 20-åring som åkte runt i Polen under den Karl XII:s krig. Och då hade jag möjlighet att med bil göra samma resa genom Danmark och Polen och Sverige som han hade gjort. Och på den resan så fick jag då lära mig förfärligt mycket som jag inte här hade sett i de museer som vi har här. Så det var en ganska lärorik resa. Och sen finns det dessutom en bok som är välskriven och det är Gamla Karlebys historia som skrevs i början på 1900-talet. Och där har man dokumenterat i en 300-400-sidig bok ganska i detalj vem gjorde vad under stora ofreden, vilka präster fanns, vilka lagmän fanns och vilka borgmästare fanns, vad de hette, och sen har man gått igenom de viktigaste rättegångarna och dokumenterat det, och via de här rättegångsprotokollen så kan man se vad som för sig gick i ett vanligt samhälle. Hur de söp och hur de sloddes och hur de stal pengar och hur de höll på med ärekränkning. Och då genom de protokollen så kan man se framför sig hur det egentligen gick till i ett litet samhälle.
Du sa här inledningsvis att anledningen till att du har skrivit den här boken som utspelar sig under stora ofreden är att du har hört historier som släktingar har berättat. Och det här är ju då en tid som har satt ganska tydliga och djupa spår, framförallt i Österbotten kan jag tänka mig, eftersom man fortfarande berättar de här historierna för varandra.
Det stämmer det. Ja, det är ju någonting som finns då i generationer. Det är ju inte på det viset att man varje dag skulle prata om det. Men jag tror nog att det här, om man pratar om ett rysshat, så tror jag nog att den kommer från den tiden. Och i och för sig, om man jämför med hur ryssarna här är i vårt land, så tror jag inte att de var varken grymmare eller mindre grymma än om man skulle jämföra med hur svenskarna betedde sig i Tyskland under 1600-talet. Jag kommer ihåg en episod då när jag besökte en av de här byarna på gränsen mellan Polen och Tyskland och pratade med en museichef. Då sa han att ja, fortfarande tycker vi nog att de här svenskarna, det var ett grymt folk. Hur kunde de ödelägga och bränna hela vår lilla stad, sa han. Jag fick ju förklara att egentligen så är jag nog inte svensk, utan jag kommer från Finland. Han började bli så aggressiv. Jag tyckte att det var det mest att akta sig nu för den här museichefen. Och samma skräck så kan man fortfarande känna av i Österbotten när man pratar om de här händelserna.
Finns det konkreta spår kvar i Österbotten från den här tiden?
Det finns inte egentligen på det viset att man skulle se någon sådana ställen där man har döda människor eller fängelser, utan de har man på något sätt tagit bort, så att de händelserna finns inte mer kvar. Och det visar ut dem då i berättelserna. Det som ännu borde prata om, så det är kanske nog den här flyktingpolitiken idag. Mm. Och då tänker jag mig att hur ett land då på 400,000 människor som då bodde i Finland, 25,000 av de människorna flydde över till den svenska sidan. Och hur man då tog emot den här flyktingvågen. Och speciellt en liten stad som Umeå som tog emot tusentals flyktingar. Och idag tittade jag på nätet där det stod att Finland nu har bestämt sig för att de ska ta emot 250 flyktingar i år på en folkmassa på 5,5 miljoner människor. Alltså jag har blivit väldigt, väldigt flyktingvänlig efter att jag har skrivit den här boken, och jag tycker ju nog att det är lite oförskämt att vi inte kan vara desto mer generösa med tanke på vad vi själva har genomgått och med tanke på vilken stor hjälp vi själva har tagit emot. Så någon gång så blir det ju dags att återbetala.